Det här är Kaffepojkarna. Och här bjuder vi på kaffe och prat och skvaller på fat. I samarbete med våra sponsorer ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro och Eddis takbygg och entreprenad i Fjugesta. Och här sitter som vanligt tre evigt unga gentlemän som heter
Bo Fransson,
Bosse Jörger
och Peter Flack. Välkomna! Ja, ingen blir väl förvånad över att det är kaffepojkarna som är tillbaka. Eller hur?
Nej.
Har ni fått kaffe i kopparna, killar?
Ja.
Och våren har kommit.
Ja.
Och hävt sig över oss.
Ja.
Lider ni av såna här allergier på våren när det börjar att spricka ut?
Nej, jag har klarat mig. Jag har ingen sån här pollenallergi.
Nej.
Nej, jag har ingenting heller.
Nej. Det kan ju komma även i äldre år, även om man inte har haft det när man är ung, har jag förstått att man kan drabbas av.
Säg inte så.
Nej, vi skrämmer inte upp någon. Nej. Och kaffe är jag inte allergisk emot.
Nej,
det har jag fått. Jaha.
Och maj är det, ja.
Maj har det blivit.
Ja. Sköna maj.
Ja. Vi har lite ljudproblem idag, så ni ska dela på en mikrofon.
Sitter i knät på Bo.
Ja, men de som är här på kafé tycker det ser väldigt trevligt ut.
Sitter och myser.
Ja. Ska vi ägna oss åt den här dagen då?
Ja, det ska vi göra.
I maj.
Den 6 maj.
Ja.
Ja. Och då ska jag öppna min, som det heter, populär musikaliska kalender.
Ja.
Och titta, vad hittar vi där? Jo, att en brittisk sångaren Dickie Valentine, som hade sin storhetstid heter det, på 50-talet, vilket vi alla minns. Han avled tragiskt och omedelbart i en bilolycka just den 6 maj 1971. Bilen som han färdades i kraschade in i en enfilig bro i närheten av Crickhowell i Wales. Tillsammans med Valentine så dog också hans pianist Sidney Boatman och trummisen Dave Pearson. Sorgligt.
R is for the reindeer prancing by the window pane. I is for the icing on the cake as sweet as sugar cane. S is for the stocking on the chimney wall.
Den förre managern till den brittiska gruppen The Bay City Rollers. De kommer vi ihåg, va?
De kommer vi ihåg, i alla fall namnet på dem.
Ja. Jag kommer inte ihåg hur de lät.
Nej.
men namnet låter
ganska. Ja, det var någon hitlåt.
Ja.
Den där förre managern, han heter Tim Patton.
Ja.
Eller Patton. Ja, hur uttalar man engelska namn egentligen?
Ja, vi kör Tom
Patton.
Lite som man känner.
Kör på känsla.
Ja. Han döms för grov oanständighet med pojkar. Till 3 års fängelse den 6 maj 1982. Och den 6 maj 2013 så döms en sångerska i den amerikanska delstaten New Jersey till 3 månaders fängelse för skatteflykt. Hon har underlåtit att betala skatt på inkomster motsvarande 18 miljoner kronor. Hon säger att hon hade tänkt att betala.
Ja, det är klart.
Men hon kunde ju inte nu när hon har dragit sig tillbaka från musikscenen för att istället ägna sig åt sina barn. Hon har 6 barn, varav 5 tillsammans med Rowan Marley, son till Bob Marley. Kommer ni ihåg denna 37-åriga Grammy belönade sångerska?
The way you are, your style of dress. I wish I didn't get so weak. Ooh, baby, just to hear you speak. makes me argue just to see how much you're in love with me. See, like a queen upon her throne. Was the sweet, sweet, sweetest thing I've known. It was the sweet, sweet, sweetest thing. I get mad when you walk away.
Don't walk away.
So I tell you leave when I mean stay. Warm as the sun dipped in black. Fingertips are small on my back. More valuable than all I. Like your precious,
precious,
precious, precious,
precious,
precious,
precious, precious
baby, dark skin tone,
dark skin tone.
It was a sweet,
sweet,
the sweetest thing I know. Of the ghetto, huh?
Sweet prince of the ghetto. Yeah.
Your kisses taste like amaretto, huh? Intoxicating,
intoxicating,
oh, so intoxicating,
intoxicating.
How sad,
it's so sad.
How sad that all things come to an end, huh? But then again, I'm not alone. It was a sweet, sweetest thing I've known. It was a sweet, sweetest thing I've known.
Det där kan inte, va?
Nej.
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 Får vi ledtrådar?
Ja.
Eller var det Marley var det som var ledtråd?
Nej, jag tror det är för svårt. Ja. Jag skulle inte klara det heller egentligen.
Nej.
Hon heter Lauryn Hill.
Ja.
Och det blev ni inte klokare av,
nej,
antar jag.
Nej, in. Men nu vet vi.
Mer kaffe.
Ja. Ja. Det var lite för modernt för oss, det där egentligen.
Ja, ja, sådär. Ja. Men vi spelar lite modernt här då och då.
Det måste vi göra.
Ja.
Vi kan inte för vi gubbar till oss.
Nej, jag försöker att gubba till mig så gott jag kan, men ni är ju där och kommer med lite moderna inpass. Har du något modernt inpass idag, Bosse?
Ja, modernt och modernt, men med tanke på hur det är i världen just nu,
ja, du.
Så har jag valt en låt som jag tycker passar. Den skrevs i och för sig när det var ett Vietnamkrig, och det var John Lennon som skrev låten tillsammans med sin tjej. Yoko, Yoko Ono. Och de kallade ju det för Plastic Ono Band. Den här låten, den spelades in på ett hotell. Och de låg i sängen, de här två. När en tekniker som heter André Perry kom in med alla sladdar och grejer, ungefär som vi har när vi monterar upp och så här. Och satte upp fyra mikrofoner och en fyrspårsbandspelare som hade hyrt från en lokal musikstudio som han använde. Och den här inspelningen, den gästades också av flera journalister som fick vara ner och titta på när de låg i sängen och spela in det här. Bland andra så var Petula Clark där. Kommer ni ihåg henne?
Ja, då, ja.
Downtown.
Ja. Och Lennon, han hade en gitarr som han använde när han låg där i sängen och spelade. Så att, det ska ni veta nu på den här inspelningen, att här ligger de i sängen och han spelar på gitarren och det är fullt med journalister och kändisar där och titta på dem. Och det lät så här.
Hey!
Den där låten spelades över hela Europa en dag för inte så länge sedan. Det gick ut ett påbud att alla radiostationer som kunde skulle spela den här Give Peace a Chance.
Ja, med tanke på kriget i Ukraina.
Ja, precis. Mm.
Man kan inte spela den nog ofta, tycker jag.
Nej.
För att påminna om att budskapet är så oerhört viktigt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Nu ska vi tillbaka i tiden.
Ja.
Jaha.
Antar jag.
Så tittar du på mig då.
Ja.
Jag ska spela Lill-Babs. Det kan man väl inte säga. Det är väl inte första gången vi gör det i Kaffepojkarna.
Inte sista heller, tror jag.
Men det är, nej, inte sista heller. Men det är vår och jag blev lite inspirerad av Lill-Babs Barbros alla roliga och fina låtar som hon har gjort. Så jag ska spela det och så ska jag be att få citera igen. Jag hade ju en bok jag läste ut för ett tag sedan av Lars Forssell. Minns ni det?
Ja.
Om Jimmy Durante. Mm. Han har ju samarbetat också med Lill-Babs, för han har ju jobbat med alla stora artister.
Ja, och skrivit om henne också.
Och skrivit om henne också. Och han berättar ju bland annat att han träffade henne när hon var väldigt ung och de var med i något hyllandprogram och sånt där, och hon var så omtänksam och sånt där. Men så skriver han om henne, och jag tycker det är så bra det här på något sätt. Det är också som om hon, Lill-Babs, innerst inne bär på en ständig förvåning över att det har gått henne så väl i händer. Det stormiga liv med äktenskap och skilsmässor, fiaskon och framgångar som hon faktiskt levat skulle ha krossat många som ytligt sett verkar starkare än hon. När man går igenom en bunt klipp om henne så märker man att hon, hur underligt det än kan låta, hela sitt liv har skylt sina framgångar på andra. Jämt. Det är fadersfigurer som Simon Brem, och det är Åke Falk, och det är Carl Gustav Lindstedt och Arne Källerud, och det är mamma och det är pappa, och det är ett otal släktingar och polare och syskon och textförfattare och förebilder i alla länder, särskilt i Amerika. Hon berättar leende om Sven-Bertil Taube, som en gång irriterat reste sig från hennes bord och röt: kan du inte en enda gång erkänna att dina framgångar kanske också beror på att du är bra? Det där har vi nog tänkt lite till var, men sällan vågat säga det. Och därför betraktar hon Sven-Bertils påflugna och argsinta uppmaning som en milstolpe i sin karriär. För tanken att hon skulle vara bra, det har hon nog aldrig själv vågat tänka till slut.
Nej.
Det är ganska tänkvärt, tycker jag, det här. Jag tror att många artister, men framförallt hon, att det stämmer det här på något sätt. Att det bara, det har väl gått bra, men det har väl gått bra för många.
Alla kanske inte har det självförtroende.
Nej. Så vi ska väl lyssna lite på Lill-Babs, tycker jag. Du, publiken, den var viktig för henne.
Ja.
Jag har min sista chans. Ja, det gäller dig och mig förstås. Får jag lov till nästa dans? Det är någonting jag vill säga. Det tog mig många år, men du ska veta när du går. Du är publiken, jag är jag. Du har lärt mig vad jag kan idag. Så det är faktiskt så att jag behöver dig. Kritiken jag bryr mig om, för du är ärlig och du säger ifrån. Tack för det. Vad jag behöver dig. Du är famnen där jag är trygg. Ja, jag är som ett barn som söker flykt hos dig. Många gånger har jag rest min väg, men nu är jag här igen. Vet du att du gör mig glad ikväll? Det känns som att komma hem. Och en sak till, och det vill jag säga. Om du är rädd om mig, så ska jag vara rädd om dig. Du är publiken, jag är jag. Du kan gå till andra, det kan inte jag. Men jag ska se till att jag behåller dig. Jag var så ung när jag mötte dig, så det är du som har format mig. Sån här blev jag, men jag är inte färdig än. Jag behöver dig.
Lill-Babs.
Ja. Mm. Det har ju sagts en del om hennes sångröst, hennes sångförmåga. Vad tycker vi om den?
Jag tycker att hon har en personlig röst.
Ja.
Vilket varm, är viktigt. En varm röst, och att hon är rätt så innerlig i sin textbehandling. Jag får en känsla av att när hon sjunger den här typen av låtar, Lill-Babs, då menar hon vad hon sjunger.
Ja. Ja, det personliga tycker jag är väldigt viktigt. Ja. Det behöver inte vara skönsång alltid.
Inte alltid.
Nej. Inte alls, nej.
Det där är lite svårt med dagens artister. Jag tycker alla låter lika.
Det är svårt att hålla isär dem.
Ja.
Det är sant.
Ja, det är, ja, jättesvårt.
Men det är vi som är gamla också.
Ja,
jag märker på Amanda, min dotter, så där, och det kommer någon på det och så säger jag, det här är väl, säger jag, och så säger jag, det här är väl Pernilla Andersson eller ja, någon av de här som sjunger. Nej, säger Amanda, hör du inte vem det är? Och då är det någon helt annan.
Alltså. Ja, ja. Nej, men det gäller att hålla en egen klang i rösten.
Ja,
absolut.
Ja, men sen kommer väl artisterna lite i skymundan, tycker jag, nu för tiden också. Det är producenterna. Det är produktionen är väldigt viktig.
Ja.
Och det är ju massa som skriver låtarna. Det kan ju vara en helt tjåg människor som har producerat låtarna.
Det är det man undrar du när man tittar på Melodifestivalen.
Ja.
Sitter femman där.
Ja.
Har skrivit låten. Vem har skrivit vilket ord?
Ja. Någon har programmerat datorn och någon har hittat på något bit. Och någon, varje liten bit är någon som är ansvarig för förmodligen.
Ja. Och allting programmeras numera. Ja. Tänk när vi hade levande orkester.
Ja. Och Ingvar Wicksell fick sjunga alla bidrag.
Det var grejer. Och även om han hade vunnit fick någon annan åka ner och tävla med.
Ja.
Och en soppa du.
Ja.
Ja. Har ni sett någonting på den här nya serien som är från Amerika nu då?
Ja, jag har sett första avsnittet. Ja. Det är lite tjatigt, de bryter ju så ofta för det är ju reklam i amerikansk tv, va? Och sen är de så oerhört positiva. Alla låtar kommenterar de då att det är ju fantastiskt. Det här är ju otroligt bra. Och vad glad man blir.
Ja.
Alla låtar får samma omdöme ungefär.
Men det är ju samma som våra låtar.
Ja.
Folk tycker väl om det här, hoppas jag.
Ja, men det är klart att det är så.
Men fördelen är ju att låtarna där är lite mer personliga ibland, tycker jag. De vågar ta ut svängarna lite mer. Mm. Det låter inte Melodifestival allting. Nej, det utan det låter genuint ibland.
Ja, låter bra.
Ja. Det där var att ta oss tillbaka lite grann i tiden, men jag tycker vi kan flytta oss ännu längre tillbaka i tiden. Mm. 111 år för att vara exakt.
Du tar då till.
Till musiken som var på modet 1911. En av, inte bara årets, utan decenniets populäraste låtar var Let Me Call You Sweetheart.
Åh, det är en fin låt.
Ja, skriven av Beth Slater, Whitson och Leo Friedman. De hade dessförinnan skrivit en låt som hette Meet Me Tonight in Dreamland. Och som de hade sålt till förläggaren Will Rossiter utan att sen få del av den förmögenhet som flödade in på försäljningen av noter och skivor. Men det här året så hade Rossiter gått med på att istället betala royalties till sina upphovsmän. Och då var det förstås lättare för Whitson och Friedman att låta samma förläggare även ta hand om Let Me Call You Sweetheart. Här framförs den av en bekant sångare.
Let me call you sweetheart, I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too. Keep the love light glowing in your eyes so true. Let me call you sweetheart.
Smäktande sång.
Så vackert.
Ja.
Ja. Men vilka var det där nu?
Ja, du.
Jag känner ju igen den där rösten.
Ja, det sa man på den tiden att det var många röster som lät lika.
Ja, men när det är inspelat, det måste ju vara ganska siff.
1959.
Är det inspelningen gjord 59?
Ja, det påstås det i alla fall.
Jaha.
I mina noteringar.
Då är det Pat Boone och den där generationen.
Ja, precis. Ja. Det kanske rent av var.
Det var kanske Pat Boone.
Ja,
det var vackert.
Ja.
Mm.
Ja.
Så kan det låta.
Med gamla låtar.
Ja,
det ska vara gamla låtar. Och nu ska vi förflytta oss lite fram i tiden till 70-talet.
Ja, du gillar ju det.
Ja, jag gillar 60-tal, 50-tal, 80, 90,
nej, men du,
2000-tal.
Du är så tidlös.
Ja.
Underbart. Ja, jag hänger med, det kan du räkna med.
Det var så att det fanns ett band som hette The Hollies. Ja. Och de hade en sångare som hette Alan Clark. Han skulle hoppa av det här bandet och då skulle de söka efter en ny sångare. Och då la de märke till en svensk kille som de sa att den här killen, den skulle vi nog kunna ta med i vårat band. Så de bjöd över honom till Oxford Circus, till Air Studios och sjunga. Och det var en lång kö med grabbar som skulle bli sångare i The Hollies. Men de hörde av sig efter ett tag och sa att kom över, vi ska vara med i Top of the Pops och du får bli vår sångare där. Då hade de före det tagit när hans inspelning som de gjorde i den där kön då, när alla skulle sjunga, hade de gjort en singel av som hette The Baby, som blev nummer 26 i Storbritannien så småningom. Mm. Jag undrar om ni kommer ihåg vad den här killen hette och heter, för han lever ju än idag. Vem är han?
Sometimes in our life we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise we know that there's always tomorrow.
Please. When you're not strong, and I'll be your friend, I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Oh, please swallow. I have things you need to borrow, for no one can feel those of your needs that you won't let show. You just call on me, brother, if you need a hand.
Alltså, jag kände inte igen den här låten riktigt.
Ja, men den är ju känd. Lean on me heter den ju.
Nej, fin låt.
Ja, det är, ja. Det är en fin låt.
Ja.
Och lite härjad i rösten sådär. Men jag kan inte, ja. jag har ingen namn att komma med. Men...
Nej. Han sjöng ju några år med The Hollies då.
Ja.
Och han skrev även låtar till dem som de spelade in och så vidare.
Mm.
Men han slutade och kom tillbaka till Sverige. Och där var han bland annat med på 90-talet och bildade gruppen Grymlings.
Just det.
De kom ihåg.
Ja.
Och så hade han ju en stor hit med Vingar. Jag ska köpa
vingar för pengarna. Ja, just.
Han heter
Mikael.
Ja,
just det.
Rickfors, ja.
Precis. Ja, ja, ja.
Var det här
det kopplar inte det nej. Till den där låten. Nej, okay.
Men han har ju en väldigt speciell röst, tycker jag. Mm. Den här Lean on Me har ju Bill Withers gjort tidigare.
Ja. Ha, nu blir det gissningstävling.
Nu kommer vi tillbaka igen.
Ja. Mm. Nu ska ni få gissa vem jag berättar om. Och när ni kan det så säg det inte.
Nej.
För låt våra kära lyssnare också fundera lite på det. Men detta är en sann historia som jag har snappat upp. Det kan vara kul, så får ni fundera på vem är det han pratar om nu? Den där? Ja, alltså, tidigt 50-tal är vi någonstans, eller kanske sent 40, jag vet inte riktigt. Och det är midnatt, och en mycket känd Hollywoodsångare är hungrig. Han är väldigt hungrig.
Ja.
Ja, och det var inget ovanligt, för han åt mycket, och han åt mycket varje dag.
Jaha.
Men vid det här speciella tillfället så var hans skafferi tomt och det fanns inga lediga bord på hans favoritrestauranger i Los Angeles, Hollywood, för det är där vi är. Så han hade en kompis där och så sa han det att jag dör nu om inte jag får äta. Det blir min sjätte måltid idag, men jag måste äta. Så att de tar inte emot mig någonstans, jag måste ta saken i egna händer. Och då körde han för fort till en mycket välkänd delikatessbutik på Sunset Boulevard. Och så knackade han ängsligt på dörren där, för det var ju stängt. Det var ingen som öppnade då. Personalen hade gått hem, men det var kända trakter. Men han tänkte, det finns väl någon vakt? Nej, det fanns ingen vakt någonstans heller. Och många Hollywoodstjärnor brukade gå och handla sina delikatessvaror där. Men hungern gnagde i denne man. Han vägde då 125 kilo. Så han ställde sig mitt på gatan, tittade på butiken, tog sats och sprang. Och med skuldror och knutna nävar kraschade han in i den här delikatessbutiken. Kompisen som var med då, han berättar hur han hörde hur den här stjärnan, för då han var stjärna, hur han levde rövare där inne. Rev och slet i alla möjliga hyllor. Och plötsligt så blir det ett ännu jävligare brak, rent ut sagt. För taket rasar ner över hela den här butiken. Och då tänker kompisen att nu dog han.
Ja.
Så nu måste jag ringa till ambulans och jag måste ringa polis. Och han börjar leta efter telefonnummer. Och på den tiden fanns det ju inga mobiler så här. Vart tar jag vägen? Vad ska jag göra? Då gör han en dramatisk entré, den här Hollywoodstjärna. Och han såg ut som han hade varit i slagsmål då. För kostymen var lite trasig och håret, han hade damm i håret. Och han hade hunnit att få tag på något plåster där inne som hade klistrat på sig i ansiktet. Men lycklig var han. För i händerna hade han ett stycke rostbiff som han åt av. Och sa att nu mår jag mycket bättre. Åh vad bra, nu kommer jag sova gott i natt. Och det där kostade honom 1000 dollar. Och han tyckte det var billigt för att få lugn och ro i magen.
Ja.
Han tjänade alltså mycket pengar.
Ja.
Mycket, mycket pengar. Och kunde arrangera middagar och det kunde bli såna här maratonsittningar som man säger. Han bara åt och åt. Och när andra åt en lammkotlett, då tryckte han i sig 30.
Oj.
Han kunde trycka i sig 50 Coca-Cola under en dag. Han drack bara Coca-Cola och
det låter som en kroppsbyggare. Det där. De äter ju som hästar.
Ja. I slutet av år 1952... Han kunde inte sluta äta alltså. Så hans arbetsgivare som var MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, de hyrde in två muskelknuttar som samtidigt studerade medicin för att de skulle hålla lite ordning på honom och se till att han inte åt så mycket. Men de lurade han ju.
Ja.
Så han fortsatte ju äta i alla fall. Då installerade de ett gym åt honom för 10 000 dollar. Och anställde en utbildad massör som skulle försöka få honom i lite kroppsform igen.
Ja.
Det funkade inte. Och publiken började ju tröttna. Även bolaget började tröttna. Och 1955 blev han erbjuden en show. Han skulle framträda i en kabaré
i Las Vegas på ett av de stora hotellen, och för besväret skulle han få 100 000 dollar. Men den dagen det skulle vara premiär så åt han en lång lunch och tryckte i sig så mycket spaghetti och pilsner och Coca-Cola så han kunde inte gå ner på hotellet och ha premiär. Det fanns en komiker i Las Vegas som var snäll mot alla. Han hette Jimmy Durante. Han fick gå in och säga till publiken att jag ber om ursäkt, men den här stjärnan har fått halsproblem. Så han kommer inte kunna framträda ikväll. Och Durante ringde till sina kompisar, Ray Bolger och andra. Och de rev av en show som räddade kvällen för publiken och de som hade köpt biljetter. Men MGM sa att nu är det nog. Nu vill vi inte ha med dig att göra mer. Så han tog sin fru och sin familj och flyttade till Italien, till Rom. Där fick han en allvarlig lunginflammation, togs in på sjukhus 7 oktober 59, och efter ett par dagar så fick han en hjärtattack och dog. Han, kan man säga, han åt ihjäl sig, och visst är väl detta tragik.
Jag har ett namn i huvudet faktiskt.
Ja,
ja, men jag ska inte säga det för...
Nej, ska vi spela honom först kanske då? Så får ni höra hur han lät.
Arrivederci Roma, goodbye, goodbye to Rome, city of a million moonlit places, city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home. Arrivederci Roma, it's time for us to part. Save the wedding bell for my returning, keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her heart. My lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her heart.
Ja, jag tror mig veta vem det var.
Mm.
Jag tycker den 125 kilo låter inte så farligt, men då vet man att italienarna är inte så långa. Och då blir det ganska mycket.
Han var inte så lång.
Nej, jag skulle ju tippa på, eller jag skulle vara ganska säker på, att det är Mario Lanza.
Ja, visst är det.
Ja.
Mario Lanza.
Ja.
Som vi fick på matinéfilmer.
Men du, har jag sett på film. Han var inte ett dugg tjock.
Nej, han framgick inte som det faktiskt. Men visst är det tragik i detta att man inte kan låta bli att äta.
Alltså
att det är en lika stor fara för kropp och liv och lem som alkohol eller andra droger av olika slag när man så att säga tillför kroppen för mycket mat hela tiden.
Ja.
Finns en serie på TV, eller serie, men kanal, vad det nu är, 10, 11, 12, har ju en serie om just överviktiga.
Ja.
Den ena större än den andra.
Ja.
Och alla ska åka till en läkare någonstans nere i Florida. Eller var det.
Ja.
Och han säger, ja, du, jag ska hjälpa dig. Men kom tillbaka när du har gått ner 65 kilo. Alltså de väger ju uppåt 500, det är halvt ton.
Ja. Ja. Men det är svårt det där att gå ner i vikt.
Jättesvårt, och det är ju synd om de här människorna. Därför det blir ju så, det är ju...
Ja. De är ju utestängda från allt livet. Ja.
Är det synd om mig då? Jag väger för mycket också.
Ja, det är lite synd om dig.
Det är synd om mig.
men det kan vi väl komma över om du spelar...
Du får på tår i alla fall.
Om du spelar någon bra musik så förlåter vi dig ju.
Ja. Hon är dags för onödigt vetande.
Det tycker jag.
Ja, det tycker jag.
Det finns... ett enda land i världen som officiellt har anklagats för biologisk krigföring. Kan ni gissa vilket land det är?
De här oroliga tider.
Ja.
Så vet man inte vad man ska gissa på för land. Biologisk krigföring, säger
du. USA.
Det är USA.
Ja.
Jaha. Enda gången som FN har åberopat 1972 års konvention angående biologiska vapen, som ju har tillkommit för att förbjuda användning av eller krigföring med mikrober och biologiska gifter. Det var 1996 när USA anklagades för att ha attackerat Kuba med ett moln av insekter. Parterna var överens om att ett amerikanskt plan hade flugit över Kuba, så långt är det rätt, och släppt ut någon form av rök. Amerikanerna säger att det var bara en röksignal för att uppmärksamma närliggande plan på sin närvaro. Men jag har ju en känsla av att det brukar vi inte plan göra. Spruta lite rök bara för att tala om att nu är vi i närheten här. Kubanerna å andra sidan, de sa att det var en svärm av Trips palmi, som är ett slags pyttesmå insekter som på kort tid förstörde citrusodlingar, bomullsplantager och potatisskördar på Kuba. De här insekterna, de har en förödande reproduktionsförmåga. Det kan jämföras med att om Adam och Eva hade förökat sig lika snabbt, så hade jorden haft en befolkning på 8 miljarder människor efter bara 110 dagar. Då går det undan. Ja. Nu hade jag ju tänkt vara lite fyndig här och koppla ihop USAs motsvarighet till Moder Svea med Wilmer X låten Hon är ihop med en insekt. Det är bara det att USAs Moder Svea, det är en man, Onkel Sam. Men även han var ju, åtminstone med den här tiden, ihop med en insekt, får man säga. Jag tänkte vi skulle sluta så idag.
Ja. Fint slut.
Jag tycker det är ett mycket vackert slut. Jag tar min kaffe, jag har druckit så mycket kaffe idag så att nu är det slut i koppen.
Ja,
alltså.
Ja.
Jag lyfter den ändå.
Ja.
Så hotar vi med att komma tillbaka om en vecka.
Ja, det gör vi.
Med mera gamla låtar, eller hur?
Absolut.
Ja, inte för gamla.
Ännu äldre än idag.
Tack för idag och framförallt
tack för kaffet.
direkt.
Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro och Edis Tak, Bygg och Entreprenad i Fjugesta.